wir mit ihnen in den Sommerserien Psalteren, the soundtracks of our life. På svenska, inte på tyska, är det ungefär melodi i ditt liv eller bakgrundsmusik. Så vi går igenom alla 150 psalteren. Nej, bara 15 på sommaren. Så vi har börjat redan med psalm 1 som Christer predikade, sen psalm 4 som Lukas predikade och sen 91 var det förra gången. Så var gärna med, även om det är sommaren, är du välkommen att komma. Nu vet jag inte varför den inte fungerar. Ja, så, nu fungerar det. Det är psaltren består av 150 böcker och böner och lovsånger. Sen är uppdelat i 5 olika böcker och de böckerna har en association ofta till Moseboken. Alltså de 5 böckerna i Mose. Alltså 5 Moseböckerna, så heter det på svenska. Bra, okej. Okay. Idag kommer vi läsa psalm 42 och behandla psalm 42. Och det är länkat till andra Moseboken. Andra Moseboken handlar om uttaget israeliterna i Egypten och sen kommer det slaveri. Sen är det uttaget ur Egypten. Och sen är det Gud gör under i öknen, Gud försörjer sitt folk och folket förstår inte det ofta att det är Guds försörjning. De klagar, de säger det är inte riktigt bra mat. De säger vi är törstiga, vi vill ha dricka. Då är det så att Mose går till någon klippa och säger till klippan vatten kom och folket förstår inte det, folket är hela tiden klagar de. De upplever Guds under, de upplever Gud mitt inne i öknen och ändå klagar de. Det har ingenting med oss att göra, eller hur? Nej, inte med mig i alla fall. Psalm 42 är också längtan efter Gud. Eller som vi kan läsa, Guds kärlek och omsorg i stunder av ensamhet och förtvivlan. Den andra psalmboken, dessa psalmer, det tillhör den andra psalmboken. Dessa psalmer innehåller bland annat en bön om räddning, en kallelse i tillbedjan, en syndabekännelse, en uppmuntran och till att förtrösta på Gud. En psalm för människor som har blivit sårade av vänner. En bön för människor som har blivit förtalade och en missionspsalm. Dessa psalmer kan hjälpa oss att bevara en känslan av förundran när vi tillber Gud. Om vi ser psalm 42 att en längtan efter Gud. Att komma ihåg Guds kärlek och omsorg. När vi läser psalmeren. När jag läser psalmeren och tänker så. Det handlar väldigt mycket om känslorna. Det handlar väldigt mycket om vi ser hur det går i livet och hur det inte går. Man kan beskriva det lite som en dal- och bergbana. Eller berg- och dalbana. Så, berg- och dalbana, mer dal än berg kanske ibland. Men berg- och dalbana som vi lever i vårt liv. Nu tog jag fram det en filosofisk hur det ser ut för en ungdom mitt i veckan. På måndag är det uppförsback, det är jättetufft. Och sen tisdag går det vidare. Sen på onsdag då är man kanske på toppen av bergen. Men sen rasar den ner, eller känslorna. Och sen kommer det här med helgenfester och fram och tillbaka i varje situation. Och jag tänker så, om jag ser psaltren, då är det precis det som det beskriver. Det går upp och ner. Och när man är glad, när man är uppe, då går det tjum ner igen. Och vem håller mig? Vi kommer nästa vecka, inte kommande vecka, nästa vecka kommer vi åka till Lisbeth. Och det blir så kul att testa den nya Helix. Och jag tycker om det. Men i livet känns det inte alltid så bra, eller hur? Nej, det går så rasande snabbt ner. Det känns bara bra. Sen är det också att man kan beskriva det så. Ja, i livet finns det också bergarna och topparna. Och ibland tänker vi att man kan hoppa från bergstopp till bergstopp. Men för det mesta, om man tittar i andras liv. Eller lite tillbaka när man har blivit äldre än 15 år, då är det så att man, när man förstår det, att komma från den ena bergstoppen till den andra är det ofta ett dal emellan. Och det är inte kul, eller hur? Ja, det känns ju bra ibland att gå ner, men om man tänker att man ska upp igen 500 höjdmeter, det är jättejobbigt. För 2 år sedan var vi i Schweiz och jag gick lite genom bergen. Man visste ju, man ska ju bara dit, det är inte långt. Men det är hela dalen emellan. Och ibland är det så, där var du är i dalen, när du går ner och när du bestiger bergen, där kommer kraften. Och där kan vi säga, där måste finnas någonting som håller oss. Eller så kan vi beskriva livet också i öknen. Det är också ibland, när vi läser psaltaren, det känns så att folk är fullständigt i öknen. Det finns ingenting. Det finns ingenting som de behöver. Och mitt i detta, var finns Gud? Mitt i detta, var finns Gud? Och det beskriver psaltaren, och just psalm 42 är det också. För författaren för psalm 42 är Koras söner eller ättlingar som tjänstgjorde som musiker och medhjälpare i templen. Koras söner. Jag går väldigt kort in där. Kora var en levit, en person som rebellerade mot Gud och mot Mose. Och han miste sitt liv för detta. Men Koras släkt blev lovsångsledare och medhjälpare i templet. Här säger vi att Guds välsignelse är större än det som har skett i det förflutna. Kanske kommer du inte ur en familj eller har upplevt så mycket goda saker i ditt liv. Men vet du vad? Gud struntar ganska mycket i detta. Gud struntar. Därför Gud har en plan för dig idag. Gud har en plan för ditt liv. Så det har ingenting med det att göra om din pappa eller om din mamma har varit framgångsrik. Det handlar om det vad Gud vill göra med dig. Och de som skriver den här psalmen är faktiskt söner eller släkt till dem som var mest rebellisk i hela folket. De som miste sitt liv. Så om du har ett förflutet som du tänker tillbaka och säger, det kan inte fungera idag på grund av där bak. Vet du vad? Om djävulen påminner dig som har varit, påminner honom på hans framtid. Och det kommer inte vara ljust. Det kommer inte vara ljust. Även om du tänker, du har inte de bästa förutsättningarna, så har Gud en plan i ditt liv. Psalm 42 är också benämnas som en klagopsalm från en enskilde. Jag kommer också läsa psalm 43. Och psalm 43 är klagande för en hel gemenskap. Men nu vill jag inte prata mycket längre om psalmen. Nu vill jag läsa den. Är det okej? Okay? Jag gör det ändå. Som juten längtar efter frisk vatten, så längtar jag efter dig, min Gud. Jag törstar efter dig, du levande guden. Var kan jag finna dig? Vart kan jag gå för att tillbe dig? Jag gråter dag och natt och ropar till dig om hjälp. Och hela tiden frågar mina fiender hånfullt. Vad är din Gud? Fatta mod, min själ. Kom ihåg alla de gånger när vi gick i procession, eller man kan också gudstjänsten, till templet. Och vi sjöng med glädje och prisade Herren. Varför är jag så deprimerad? Varför är jag så orolig och ledsen? Jag sätter mitt hopp till Gud. Ja, jag ska åter tacka honom. Ja, än en gång ska jag få prisa honom för hans hjälp. Ändå står jag här dyster och nere, men jag ska tänka på din godhet mot detta underbara land, där Jordan flyter fram och där bergen Hermon och Misa reser sig. Hans svallande vågor slår över mig och sorgflodernas sköljer över mig som donande vattenfall. Och ändå slösar Herren dag efter dag sin trofasta kärlek på mig. Under natten sjunger jag sånger och be till honom, den Gud som ger mig liv. Gud, min klippa, jag ropar till dig. Varför har du övergett mig? Varför måste jag utstå dessa anfall från mina fiender? Deras förolämpningar har burit ner mig. När de gång efter gång honat mig och frågat, vad är din Gud? Känner ni till det? min själ, tappa inte modet. Bli inte upprörd. Hoppas bara på Gud. Jag vet att jag på nytt ska få orsak och prisa honom för allt han gör. Han är min hjälp. Han är min Gud. Och nu psalm 43. Gud försvara mig mot dessa hjärtlösa och svekfulla människors anklagelse, för jag är oskyldig. Du, o Gud, är min enda tillflykt. Varför har du ställt mig åt sidan? Varför måste jag känna av mina fiendes förtryck? Sänd ditt ljus och din sanning. Låt dem leda mig till ditt tempel på Sion, ditt heliga berg. Där ska jag med jublande glädje gå till Guds altare och prisa honom. Men med min harpa ska jag spela inför min Gud. Och nu, min själ, varför är du så orolig och ledsen? Lita på Gud. Jag ska än en gång prisa honom för hans underbara hjälp. Han ska få mig att be igen, för han är min Gud. Det är precis den här berg- och dalbanan som jag sa, som vi läste. Det är den berg- och dalbanan mitt på topp och sen går vi ner. Förlåt, glömde det. Som jorden längtar, jag kommer gå steg för steg genom den här psalmen. Alltså vers för vers, inte varenda vers. Som jorden längtar efter friskvatten, så längtar jag efter dig, min Gud. Jag törstar efter dig, du den levande guden. Jorden, kan vi säga, det är egentligen en liknelse eller association efter en människa som törstar efter den levande guden. Vi kan klara oss utan mat en viss period, men inte utan vatten. Det finns en tumregel. 3 minuter utan luft, 3 dagar efter utan vatten och 3 veckor efter utan mat. Och den här törsten efter Gud. Jag tror faktiskt så, om vi är medvetna eller inte, så har alla människor den här törsten efter Gud. Den här törsten efter sanningen. Och frågan är, vad gör vi när vi inte stillar den här törst med Gud själv? Vi försöker bedöva den. Vi försöker bedöva den att vi köper grejerna. Att vi tror att när vi är rik, då är törsten stillt. Genom vår en partner, genom olika grejer, genom olika upplevelser. Men tänk tillbaka när du köpte sist din dator. Du blev så himla glad. Men senast efter 2 år har du fattat att den är gammal. Den är långsam. Den är för skoten. Eller hur? Så är det när vi försöker stilla vår törst med någonting annat. Man kan säga att det är ingenting som kan stilla den törsten som vi har efter Gud än Gud själv. Kära vänner, jag tror att vi som församling ska vara, eller vårt syfte ska vara en plats som människorna kan uppleva det som vi kan läsa i Johannes 7, vers 37 och 39. Att Jesus är livets vatten. När de kommer in, då ska de inte bara uppleva en fin lokal eller en fin gemenskap. De ska hitta Gud. De ska bli mättnad, eller deras törst ska bli släckt efter den levande guden. Just den platsen som vi är just nu ska vara att Gud är närvarande. Frisk vatten, inte gammalt. Jag vet inte, vem har druckit gammalt vatten någon gång? Jag tycker inte att det är gott. Alltså, vi har en sån soda stream hemma. Det är så inte gott, och det är milt uttryckt. När den har stått några dagar. Jag vill inte dricka det. Så är det också med oss. Vi vill inte dricka gammalt vatten. Vers 4 kan vi läsa. Jag gråter dag och natt och ropar till dig om hjälp. Kära vänner, om någon gråter och ropar dag och natt om hjälp på grund av törst, då är det inte bara att man har lite matlust eller att man har några önskningar, då är man desperat. Författaren skriver efter ropa efter hjälp. Inte att ansöka eller skriva någon formulär ut, ansöka efter hjälp. I den här psalmen ser vi att människan får visa sina känslor till Gud. Och det är också väldigt viktigt för oss. Ibland tänker vi, när någon frågar oss, när vi är så i en sån kristen gemenskap, när någon frågar, hur är det? Oh, allt är väl, allt är väl. Men vet du vad? Gud vet hur du mår. Och du får visa dina känslor hos honom. Uttala din sorg och besvikelse. Även att man inte förstår vad som pågår runt omkring. Hur ofta är det så att vi förstår absolut inte vad som pågår runt omkring. Men vi vågar inte fråga. Vi vågar inte knacka till någon god vän kanske i församlingen och säga, du, jag förstår det här inte. Och jag mår dålig just nu. Hån och spott från folk runt omkring gör det saken inte lättare. Folk tittar ju ibland på oss. Om de ser att det går inte så som det skulle, då frågar de ibland, vad är din Gud nu? Mitt i detta läser vi vers 5. Fatta mod, min själ. Kom ihåg alla gånger vi sjöng med glädje och prisade Herren. Det är väldigt viktigt att man har gjort det någon gång, att man kan komma ihåg det. Det fortsätter, varför är jag så deprimerad? Varför är jag så ledsen? Och vet ni vad? Det är inte första gången att vi läser i Bibeln att någon är deprimerad eller ledsen. Vi förstår från Elia i Gamla Testamentet att han är utbränd. Idag säger man utmattningsdepression. Hur många i vår värld utbränd? Hur många är ibland även i församling utbränd? Hur många vågar gå ärligt och säga, jag klarar inte av det själv längre, inte av det längre. Även Jeremia var ganska deprimerad. Johannes döparen tvivlar när han är i fängelsen och frågar, är det verkligen Jesus? Är det han som jag trodde? Är det Messias? Det kan finnas stunder och tider i våra liv där det inte allt är frid och fröjd. Vi är deppiga, vi är frustrerade, vi känner oss arga. Och framtiden ser inte alls ljust ut. Här ser vi en gång till att vi kan läsa i psaltaren i alla situationer i våra liv. Det började Krista med i första predikan om psalm 1. I varje livssituation finns det, för varje livssituation finns det någonting i psaltaren. Här kan vi läsa hur människor hanterar sina olika livssituationer. I vers 6 kan vi läsa, jag sätter mitt hopp till Gud. Ja, jag ska åter tacka honom. Ja, än en gång ska jag få prisa honom för hans hjälp. Fast jag fortfarande är dyster och nere, tänker jag på Guds godhet och alla hans löften. Gud löser sin trofasta kärlek dag efter dag på mig. Gud, du är min klippa. Jag ropar till dig. Varför har du övergett mig? Varför måste jag utstå dessa anfall från mina fiender? Och varför hånar de mig? Allt detta har brutit ner mig. Nu kan vi läsa ett otroligt lärorikt beteende. Men min själ tappar inte modet. Bli inte upprörd. Lita på dag. Här läser vi att psalmisten, de som skriver det. Och om man frågar mig, då tror jag att det var Koras söner som har skrivit det. Men jag tror det var faktiskt för David. I en situation som han mådde inte alls på. Och då kan vi läsa att den personen som skriver det talar själv till sin själ. Själv till sina känslor. Tappar inte modet. I dagens värld är det nästan ingen problem att prata på sig själv. Det gör jättemånga. Många har en sån headset på. Och sen är det också så, även om du tror att du inte pratar på dig själv, då kan du veta att det är minst 4 gånger. Om du tänker på ett ord, eller om du vill säga ett ord, är det minst 4 gånger mer ord som du har i huvudet som bollar. Om jag gör så här, då tänker du, varför kliar han sig det? Kliar det verkligen eller är han nervös? Nej, så tänkte du kanske, oj, en sån fin skäck vill jag också ha. Nej, kanske tänker du någonting annat. Men hela tiden pratar vi till oss själva. Vi tror att det är någonting konstigt, men det är inget konstigt att vi pratar till oss själva. Och här är det viktigt att se, det är inte bara en positiv tanke eller ett positivt tänkande som psalmisten använder här. Vi kan läsa det i nästa mening. Jag ska än en gång prisa honom för hans underbara hjälp. Det vill säga att psalmisten har en erfarenhet. Jag vet att om jag ber till Gud att det kommer ett svar. Och han vet att sina känslor är inte alltid rätt. Han vet det. Även om det ser verkligen dystert ut. Då vet psalmisten, känslorna här är inte hela sanningen. Och inte bara här i den psalmen. Det är också ofta i dina liv, i ditt liv. Du tror ibland att känslorna är sanningen. Men som vi kunde höra också från Lukas. Känslorna är inte hela sanningen. Du kan komma i situationer som du tänker, det finns ingen utgång. Det finns ingen ljus längre. Och då är det viktigt att du har den förtröstan till Gud. Och då är det viktigt att du kan veta att Gud hör din bön. Gud hör det. Och han gör någonting. Psalmisten skriver, återigen ska jag tacka dig. Det vill säga att han hade den erfarenhet. Det gick inte så bra i mitt liv. Jag bad till Gud och det hände någonting. Praktiskt. Varför? Varför? Därför Gud är inte bara en filosofisk tanke. Är inte bara en positiv tanke. Gud är den personen, den allsmäktige som har skapat allt. Som har allt i sin hand och som är en person. Du kan den här personliga relationen. Det är inte bara att du vet någon som tänker bra. Det handlar om att Gud är den person som vill hålla dig i sin hand. Sen är det också ganska intressant. Det är bara 2-3% av de rädslor som du har för det som kan inträffa är sant. Eller kommer inträffa. 97-98% inträffar aldrig. Så vad är du rädd för? För de 2-3%, vem räknar med att vinna i lotto? Det är ju ännu mindre. Ibland finns det situationer där vi inte orkar att tala till oss själva. Vi orkar inte läsa Guds ord. Vi orkar inte fatta mod. Och det är också viktigt att veta. Det finns sådana situationer som du orkar inte längre. Som du orkar inte läsa Guds ord. Som du orkar inte gå in i lovsång. Och där kan jag säga är det så viktigt. Att vi har församling. Det är så viktigt att du har vänner i ditt liv. Och jag hoppas att du har det i församlingen. Vänner i ditt liv som kan uppmuntra dig. Som tar ibland Guds ord. Jag kanske tänker du, men Sven, nu snackar du väldigt mycket teoretiskt här. Jag vet, en av mina bästa vänner, jag pratade med honom igår på telefonen. Det var en tid som jag besökte honom och jag kände att jag inte vidare. Jag försökte in honom. Han behöver professionell hjälp. Och när jag pratade med honom då sa jag bara, återgav jag bara det som jag har sett i hans liv. Idag kan man säga att han återställt. Och när han sa igår, då sa han, Sven, det var faktiskt så att jag tog vissa bibelvers till mig själv. Jag hade dem i fickan. Ibland tog jag bara upp dem och uttalade över mina känslor. Jag uttalade över mina känslor. Jag säger inte att man behöver ingen professionell hjälp. Men jag säger att Gud finns där med praktisk hjälp även i sådana situationer. Och ibland är det bara spöken i din hjärna som spelar ett väldigt dåligt spel. Och då är det viktigt att det finns vänner i ditt liv. Det finns en församling som bär dig just den tiden som du inte orkar själv att gå. Psalm 43 läser vi. Du, och Gud, är min enda tillflykt. Varför har du ställt mig åt sidan? Även domkänslorna finns ibland. Det kan bero på många olika orsaker. Det kan bara vara en känsla att man känner sig åt sidan ställt. Eller att man är inte riktigt inne. Att vi gjorde något fel att vi tror att det står någonting emellan oss och Gud. Vi vill läsa det här, psalm 43. Sanningens ljus, att det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. Det är därför som vi har all anledning att lova och prisa Gud. Sen kan vi läsa ifrån Romarbrevet 8, vers 38-39. Och jag är övertygad om att ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Döden kan inte det, och livet kan inte det. Änglarna kan det inte. Inte ens själva helvetets makter kan inte hindra Guds kärlek. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek, som blev synligt för oss genom Jesu Kristi död på korset. Varken död eller liv, varken bekymmer för denna dagen eller för morgondagen, varken krafter ovan molnen eller nere i djupet. Inget kan skilja oss från denna kärlek. Amen. Kan du säga ett starkt amen? Därför är det ibland viktigt att vi tar det på allvar. Ta sanningen som är sanningen. Att det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. Om du har tankar att någonting kan skilja oss, skilja dig från Guds kärlek, då kan du ta det här bibelordet, häfta det på kylskåpet, ta det i din plånbok, klistra det på bröstet, vad du än gör med detta. Men att du tar eller säger till någon annan, påminn mig. Och ibland är det också i själavården att vi, det som vi ska göra i själavården är ju inte att vi ska ge de bästa råden. I själavården är egentligen bara 1% som vi ska göra. Så vi ska hjälpa den personen att komma till sanningen. Vem är sanningen? Jesus. Och Jesus gör någon skillnad. När vi ber svarar han. Och vi måste inte göra så mycket. Det är han som gör allt. Det är Jesus. Psalm 43, vers 5. Min själ, varför är du så orolig och ledsen? Lita på Gud. Jag ska en gång prisa honom för hans underbara hjälp. Han ska få mig att be igen, för han är min Gud. Vet ni vad, kära vänner? Mer vill jag egentligen inte säga idag. Lita på Gud. Även om dina känslor säger någonting annat. Eller det är det ordet som jag hade för dig idag. Lita på Gud. Låt dig inte lura från känslorna. Han är trofast. Han vet hur du känner. Han vet vad du behöver. Lita på honom. Amen.